webbserie med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna allihopa till Hög av serie avsnitt 247. Om jag inte har räknat fel. Och jag heter Anton Bjurvald.
Trevligt, jag heter Anders Lundgren.
Kul, jag heter Fredrik Kaplan.
Ja, samma gamla gubbar. I samma gamla podcast.
Oj, ja.
Nu har vi hållit på rätt länge faktiskt. Börjar närma oss 6 år här.
Ja, det känns bra. Det blir bara roligare och roligare.
Det blir bara roligare och roligare. 666 avsnitt till.
Ja, precis. Nej. Avsnitt 250 snart.
Ja, just det.
Ja. Det är coolt.
Ja. Det är dags att kalla in Daniel Löf igen. Han kommer ju bara med så här, var typ bara 100 nummer eller något sånt. Han har fått för sig att han ska komma var så här 188 288 288.
Okej, det är lugnt. Men det farliga är ju om vi börjar med originalnumreringen.
Ja, vi ska börja från början.
Efter som, när vi passerar 250.
Ja, precis, som Detective Comics börjar om nu, det blir 940 va, som kommer här nu härnäst tror jag. Sånt.
Ja.
De vill låta den här tusen.
Ja. Hur många nummer skulle vi få? Det kommer vi aldrig orka räkna ut.
Då får
vi
jag tror att jag på något sätt skulle kunna klura ut det, men jag orkar.
Fråga våra lyssnare.
Ja.
Hur många avsnitt har vi gjort egentligen? Ja. Totalt.
Ja.
Men detta om detta, Freddy, du har ju läst en ganska ny serie.
Ja.
Som är rätt populär av en sån här serieskapare som är väldigt mycket i ropet, som heter Brian K. Vaughan, eller hur?
Ja. Känd från Saga.
Ja.
Och den här serien är tecknad av Cliff Chiang.
Oj.
En eminent tecknare som känd för Wonder Woman. Nu försökte komma på Mirakelkvinna, heter så i svenska.
Wonder Woman.
Vad är det svenska namnet på Wonder Woman, är det?
Jo, Mirakelkvinnan var så, ursprungligen. Ja.
Det rullade inte av tungan, så att säga.
Nej.
jag vet inte.
Mirakelmamsellen.
Ja, exakt. Jag tänkte det. Något sånt. Det ska vara allitererat, liksom.
Mm.
Brian K. Vaughan, känd från Saga. Den här titeln, Paper Girls, där är volym 1. Om man gillar Saga så finns det många grejer att gilla här också, vågar jag nog säga. Den nu spelar sig 1988 och det, man får följa en ung tjej som jobbar som paper girl, alltså som en paperboy fast en paper girl. Hon delar ut morgontidningarna.
Ja.
Väldigt väldigt tidigt på morgonen.
Spelade du paperboy?
Jag har spelat
arkadspelet.
Det spelade jag på Nintendo 8-bitars väldigt mycket.
Ja. Väldigt bra.
Svårt.
Det är svårt, ja.
Väldigt svårt.
Det är väldigt svårt. Det är någon level man ska passera så blir det
Men detta om detta, Paper Girls, är det alltså en äventyrsserie i tidningsutdelarmiljö?
Man kan absolut, om du tänker äventyrsfilm 1988, så hamnar man ganska nära. Det är mycket
cyklar och sånt.
Precis, det är cyklar. För det, hon joinar upp med andra tjejer som delar ut tidningar. Så de är 4 tjejer som hojar runt. Tänk Spielberg, 80-tal.
Har de intersecting districts, så att säga?
Amblin heter de så.
Ja, Amblin Entertainment.
Precis.
Ja. Du var ute och cyklade.
Ja. Hallå. Med en liten utomjording.
Ja, de möts upp och de här tjejerna har förstås olika, de är distinkta. En är en hårda tjejen som röker fast de är alldeles för unga. Och som har en alkad mamma. Och en är lite mer etnisk. Och en är, du vet. Ja, men det är så här. De är lite nischade liksom på olika sätt. För det här är ganska grund.
Exakt.
Det är fortfarande en ganska grund introduktion av karaktärerna. Det är ganska schablonartat. Utan man lägger tonen på att det händer saker. Det är spännande. Det händer typiskt Brian K. Vaughan. Så här plötsliga effekter som man inte är beredd på, som han är duktig på eller ökänd för, beroende på vad man
tycker.
Inga tunga textdumpar.
Skönt.
Vilket han har fått skit av oss förut. Och Cliff Chiang tecknar med bravur. Det är jättesnyggt. Nu är jag avsikt lite vag om vad som händer.
Oj.
Ja, det är en lite spacey dröm i början. Från
huvudpersonen.
Alla sådana här scener när någon är på månen, så tänker jag bara på Watchmen.
Ja. Ja. Ja, förstörda Watchmen. Mm. Nu jag är avsiktligt vag för att det är
fast några giveaways.
Jag vill inte spoila, jag vill inte precis, jag vill inte säga för mycket för det, det är, men det, jag kan säga att det är en del twists and turns.
Är de inte på månen också?
Vad i
Watchmen?
Watchmen. Det har inte med den här serien jag, men jag blir
när de är på
månen.
Nej, jag bara fick för mig att de var det.
På den röda planeten.
Aha, okay. Ja.
Han drar, Dr. Manhattan drar till Mars när han blir, ja, han tröttnar på. Ja, folk precis. Skriker på honom, ja, om hans, att han gett sin flickvän cancer.
Whoops!
Spoilers! Mm. Ja. Oh. Men tillbaka till Paper Girls.
Paper Girls är jättebra. Ja. Jag har trade-rated ju in den här. Mm. Och tänkte, ja, det är väl okej det här liksom. Mm. Men det här var jättebra och nu känns det jättejobbigt att det inte finns en volym 2 som jag bara kan plocka upp och binge-läsa. Mm. Jag har inte sträckläsa. Jag har inte en bra svensk översättning för binge än.
Nej.
Svullläsa.
Ja, svulla. Ja, det är bra. Jag gillar det. Rull runt och svulla.
Moffläsning kanske.
Ja, moffa. Ja. Mm. Det här vill man verkligen moffa. Moffläsa. Mm. Så att jag tror att jag har börjat ta hem lösnummer. För att det här är pangbra alltså. Mm. Jag visste på förhand att fått mycket goda vitsord. Mm. Men det överträffade mina förväntningar.
Mm. Härligt.
Det här är toppen alltså. Paper Girls. Alla borde läsa det. Om man är svag som jag. No, okej, brasklapp. Om man gillar 80-talet.
Ja.
Och Brian K. Vaughan och Cliff Chang.
Ja.
Då är det gjutet.
Ja, oj, om det.
Mm. Boom. Underbart.
Boom.
Så att vad heter det?
Äventyr inte
JJ Abrams har gillat den där alltså.
Han, om JJ har läst den, vilket jag inte tvivlar på, så har han liksom gist in his pants. Mm. Han har creamat.
Mm.
Oj.
De har åkt av.
Oj,
även vad.
Det är väldigt,
det här blir bara värre och värre.
Ja, vi går vidare. Vi går vidare från J.J. Abrams sexspekulationer till en annan tonårsserie.
Oj, till ja.
Arki som det uttalas på svenska.
Archibald.
Acke Black. Nej. Acke en serie med anor tog sig hand. Vi läste ju faktiskt nummer 1 tillsammans.
Och vi tyckte den var jättebra, eller hur?
Ja. Och nu har jag läst även nummer 2-6.
I en behändig
album. Mm. Precis. Mark Waid
ett behändigt album, sorry.
Så är det, precis. Mark Waid och Fiona Staples, även Annie Wu och Veronica Fish som har tecknat några avsnitt.
Hur var övergången från Staples till övriga tecknare? För det var ju
Staples gjorde första två.
Ja, precis, som var en stor del av behållningen för mig med just det första numret.
Mm. Blev det Wu eller Wu?
Alltså det är fortfarande bra. Första tre numren är faktiskt som det Fiona Staples. Men det är ju inte alls samma sak.
Okej.
Okay. Det är ju lite taskigt att behöva liksom följa Fiona Staples som är så skicklig och som faktiskt nailade Archie så jäkla bra i första tre numren. Så det är liksom det är lite taskig jämförelse så. Jag tycker de gör det jättebra. Men och egentligen är det bara jämförelse med hur jävla bra Staples gjorde det som de känns lite undermåliga liksom, sådär, okay, tycker jag. Men jag har inte superbra koll på Acke, även om jag läste det mycket när jag var liten. Så kan man säga att det finns ungefär ett 25-årigt glapp i min kunskap om Acke.
Okay.
För det var ungefär för 25 år sedan som jag läste det lite mer aktivt. Men jag tycker att det här är, det känns som att Mark Waid har, jag vet inte, han gör det med en väldigt bra fingertoppskänsla. Han får till det. Alltså, tonåringar, det här har jag sagt vid det tidigare tillfället när vi recenserade X-Men-filmen, att det inte finns ju få saker som är så otroligt tråkigt som tonåringar, men det här lyckas ju han jättebra med liksom. Jag gillar att de har gjort en grej av att Jughead en gång i tiden var rik. Hans familj var rik, men de förlorade pengar i en felaktig aktiesatsning av hans pappa. Där han investerade i någon form av jugs, alltså vatten, ja, behållare.
Okay.
Och det är därför han kallar sig Jughead, för att han en gång i tiden var superrik och sen blev han fattig, och då så retade barnen honom för att han Jughead typ så här. Så att, och jag har ingen aning om vad det namnet kommer ifrån från början eller vad det hade för en annan story,
men
jag
Sopprot, att, som han hette på svenska.
Precis. Så jag vet inte riktigt vad han ska investera i. Investera i blå band och sikt åt helvete. Men och det tyckte jag var kul. Jag gillar att Veronica kommer till stan i avsnitt 2 och är någon slags så här, hon är redan känd sen tidigare. Hon har varit med i någon slags dokusåpa och eller ja, de har gjort någon slags så här Kick Kardashian såpa på hennes familj, för de är ju väldigt rika, rika. Lodgers såna där. Så att hon är liksom, hon tycker det är jättekonstigt att gå in, liksom så här, hon har ju bara gått i privatskolor tidigare, så det är så här, var jättekonstigt så här, vad har ni för kock här på skolan och bla 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 så här. Så att det blir en intressant clash av olika kulturer så. Jag skulle bara ytterligare en hyllning till Fiona Staples, med tanke på att det här känns tematiskt som att det är rätt långt ifrån saga liksom.
Ja, det är en helt annan stil alltså.
Men hon, det funkar precis lika väl. Jätteskön ensida här när man går igenom Ackes olika jobb han haft. Han bland annat har polerat golv på ett ålderdomshem lite för mycket, så att åldringarna glider runt i bakgrunden. Han har ska tvätta högtryckstvätt, och sen har han lyckats sätta eld på en glassdisk. Det är så här skönt, så här, tre bilder som illustrerar hur värdelös han är på att jobba liksom, så här. Och det är mycket snygga sådana grejer. Och jag tycker att Mark Wades, vad ska man säga, han skriver ju verkligen bra. Hans stil funkar verkligen skitbra med henne. Sen blir det inte riktigt lika bra med de andra två, men
du, jag såg skillnaden. Och Annie Wu, jag har ju berömt hennes teckningar i föregående avsnitt tror jag. Men här försöker hon, det ser verkligen ut som hon försöker efter apa eller liknande, för att vara snäll, den här stilen. Och det går inte alls lika bra tycker jag.
Nej.
Vilket var väldigt tråkigt att se. Det var någonting som skaver där.
Ja, lite grann. Fast jag tycker ändå att det funkar. Det funkar i serien. Alltså det, ja, det är bara lite sämre. Jag tycker att det är det skönaste. Det är sköna inblinkningar och sådana saker. Ackes har något falsk lägg. Och då är det, han heter Trip Sederski. Vilket är kul då. Eftersom att i slutet på den här fina volym 1 så får man faktiskt även Jughead issue number 1 som jag har läst av just Chip Sederski och Erica Henderson. Och den var nästan lika bra som Acke.
Ja.
Så att nu är jag jättesugen. Nu ska jag volymvänta Jughead volym 1.
Vi kör en sammis på den.
För att den här var, alltså det är väldigt skön stil, väldigt
Hon tecknar extremt bra tycker jag.
Ja.
I en sån här, just i den här som passar en sån serie, alltså väldigt cartoony.
Men det är väldigt fint här, när det är bara en sida när Jughead sitter och spelar igenom ett något form av tv-spel, så här rollspelsgrej. Och så bara i text, han gör ingen skillnad. Han bara sitter på samma sätt, och så är det liksom lite bakgrund som förändras. Och så hör man vad som händer i spelet, och det enda han gör hela tiden är att han bara hackar ihjäl alla så här non-playable characters som man möter. Oavsett vad de, det är liksom, man förstår att han har liksom,
oj,
han slafsar på rätt bra nu. Det var en väldigt rolig så här, ja, en sida som liksom förklarade mycket om Jughead då. Han har en väldigt snygg, skön rollspelsinfluerad dröm som man hamnar i när han går in i chock när han får höra på att man inte längre kommer få kunna käka hamburgare i skolkafeterian. Nej. För det har kommit en ny rektor som har fixat en slags välling som ger all energi man behöver, alla näringsämnen och sådana grejer.
Vad härligt.
Och då startar han en revolt och visar sig att han är extremt duktig på att göra hamburgare, föga förvånande. Så att så lyckas han. Jag gillar att de också har skrivit, de har liksom etablerat Jughead som någon slags så här, liksom så här, Machiavellisk låter ondskefullt, men en godartad machiavellisk prins i bakgrunden, han liksom bara slänger in lite snygga så här, Han bara petar folk riktigt åt ett, nu vet jag precis vem han är. Han är Jeeves. Okay. Jeeves och Wooster. Det vill säga han bara gör lite så här, han gör lite, sköter liksom. Han är mycket mycket smartare än alla de andra liksom så här, mm. när han väl lägger manken till. Och den, så att jag gillade den också, alltså volym 1 av inte volymet, nummer 1 av Jughead. Mm. Men jag tyckte också att Ake är också väldigt sugen på att läsa vidare. Så länge Mark Waid skriver. Mm. Jag vet inte riktigt hur länge han kommer hålla på med det. Det känns inte som att han, det känns som att han är på väg att hoppa av där. Och då tror vet det? Jag hur, ja, jag vet inte riktigt, men jag tyckte jag läste
med.
Ja, han är mycket serier på gång. Men tror ni att en annan närliggande serie, att det kommer samma stora revival för Binky som du gjort för Acke?
Binky?
Har ni läst Binky överhuvudtaget?
Nej.
Nej. Nej, men han var, det var en, också en sån tonårsserie som gick i Sverige. Och
tog, när?
Ja, men det var lite 70-80-tal.
Ja.
Och som körde liksom samma grund premiss, liksom en Binky då, huvudpersonen, är mer så här Elvis, nej, så fanns det Elvis, han var ju den andra sidan, Beatles frilla och med ja, två så här konkurrerande tjejer han dejtade, en som var jätterik och så där, och kommer ihåg särskilt
det låter likt dig.
Ja, särskilt den serien när han tänkte att han skulle hem till den här tjejen som han visste inte kunde laga mat. Det bästa jag äter någonting på vägen, så han vet, trycker i sig två burgare, tre varmkorv och några pizza slices, och sen så kommer han hem till henne och då har hon beställt mat från stans finaste restaurang. Ja, nej, men jag undrar om det kommer bli en Binky revival down the line. Det vore väl härligt. Nu när man
ingenting omöjligt.
Nej. Nej, men jag menar, nu, nej, särskilt inte nu, när vi pratade i året då Madballs har fått en egen serie, ja. så känns det som att allt verkligen är möjligt, på gott och ont. Men jag kan göra ett litet inpass med seriehistoria. Jag har ju nämligen läst, så ni som drar er till minnes, att jag lovade att faktiskt ta mig an den här högen med magasin som jag köpt om serier.
Ja.
För jag har ju kommit till den här stadiet i mitt serieberoende där jag tycker att det är nästan lika roligt att läsa böcker och tidskrifter om serier som jag tycker är att läsa serierna själva.
Ja, men det är ju för att du gillar serier.
Ja, precis.
Jag tror att du har varvat. Ja. Det är man kanske, man klarar tv-spel, man varvar som ändå på andra omgången. Ja, det känns som att du har gjort det. Du har varvat ditt serie, din seriekonsumtion nu. Så att...
Ja, där, så nu måste jag liksom veta allt om det här. Så nu kunde jag gotta mig åt ett helt specialnummer som bara handlade om magasinboomen på framförallt 70-talet då, när det var som störst. Och då, den är ju extremt imponerande artiklar där drivna skribenter går igenom liksom Marvels hela magasinsutgivning till exempel, när de hoppar på den som gick i bräschen för det här var ju förstås Warren Publishing då, som gjorde de som i Sverige blev kända som Chock och Varmblodig kallblodig, de här tidningarna. Det var ju Creepy och Eerie som började komma ut redan på 60-talet, som ju slog igenom hårt för att de berördes inte av Comics Code Authority. De kunde liksom komma runt de här reglerna som hade dödat EC Comics.
Mm.
I och med att man presenterade i magasinsformat och i svartvitt, då kunde man hävda att det var riktat till äldre läsare. Så att då kom man undan det. Och sen så gick det ett par år och då började ju Marvel märka att de hade ganska så här stora andelar av den där marknaden, och vill de också förstås slå sig in på den, så att då börjar de publicera sina magasin, och så att det går ju igenom som sagt alla de sen övrig Warren-utgivning, intervjuer med Michael Uslan som ju berättar om rätt kort hur DC också var på väg med en egen magasinssatsning. Det som vi känner till från den tiden är ju hur de total havererade Jack Kirbys två magasin som vi pratat om här tidigare, Spirit World och In the Days of the Mob, som ju var Kirbys satsning åt det här hållet, men som ju de i princip, ja, DC Comics trodde sig lite på idén att de gav ut dem under annat namn och inte gav dem någon distribution överhuvudtaget. Men i alla fall, det var på väg ett The Shadow-magasin faktiskt. Vilket ju känns, ja, tänk om det hade kunnat bli av. Fan vad coolt. Men nu får man sitta och fundera över det som inte blev.
What could be.
Ja. Ja, men så att ja, jag kan varmt rekommendera Back Issue helt enkelt. De
vilket nummer var det?
Det här var nummer 88. Ja. Så de är ju tjänstvilliga med bakåtreferenser och sånt där. De har ju tidigare liksom skrivit, gått igenom alla Planet of the Apes-tidningarna som kommer 29 stycken eller sånt där. Och så att det hänvisas ju friskt till liksom tidigare nummer. Och det är ju farliga. Då vill man köpa och skaffa dem också.
Oj, oj, oj. 1-87.
Ja, precis. Ja, nej, men alla kanske inte behöver, för jag med som sagt, det är väl säkert. Ja, inte helt. Ja, för det är väl tydligen.
Om du börjar köpa många så kommer det bli så här luckor.
Ja, han, precis. Ja, nej, måste man fylla i. Horror Vacui. Jo, men jag har ju tidigare deras västernummer och sånt där. Mm. Så jag har ju köpt dem lite nu och då liksom. Men ja, bra grejer som sagt. Så jag kan verkligen rekommendera det. Särskilt om man, ja, i Sverige slog ju liksom de här magasinen också igenom väldigt tungt på 70-talet. Det var Monster Mania här också.
Ja. Mm.
Och då, om man vill veta mer om de grejerna, kan man definitivt köpa det här.
Kul.
Sweet.
Kul. Jag har en serie till som heter DC Comics Bombshells. Som är skriven av två Marguerite Bennett och Marguerite Sauvage. Och sen tecknat av... Nej, det är skrivet av Marguerite Bennett. Och sen är det tecknat av Marguerite Sauvage och sen en massa andra människor. Laura Braga, Steven Mooney, Ted Knife, som vi pratade om för några avsnitt sen. Gary Brown, Bill Quiz, Everly, Mirka Andolfo, Ming Doyle, Sandy Gerrell, ML Sanapo och Mark Deering. Många människor alltså. Men det här är alltså ja, vad ska man säga, först och främst vill jag bara göra en snabb koppling till nästa avsnitt där vi kommer prata om Superman Red Sun. För det är nämligen så att det här utspelar sig ju i en slags Elseworlds historia under andra världskriget, och det är också så intressant för det har, de har alltså valt bort väldigt mycket manliga superhjältar som inte existerar i den här världen. Så man har fått göra lite förändringar i hur, eftersom att väldigt många av de kvinnliga superhjältarna ofta är bara ett så här, ja, men vi har en Batman, då har vi en
Adam's rib.
Ja, men precis. Och i det här fallet så är det så här, ja, men om vi inte hade haft det där revbenet då, hur hade de blivit till i så fall?
Då har ju en Batwoman här, ser jag.
Precis, men vet du vad hon är? Hon
är baseballspelare.
Hon är baseballspelare. Så hon drar iväg baseballar, explosiva baseballar och slår folk med baseballträn och grejer. Underbart. Hon är alltså a Batwoman. Vilket jag tycker är lite kul. Carol Kane, som dessutom är judinna, vilket, och dessutom lesbisk, vilket ställer till det lite. Ja. Vilket gör att hon har ett väldigt starkt incentive att åka över och nita nazister när det väl, det, chansen väl ges. Så.
Ja.
Men jag ska i alla fall säga det, för det, Red Sun är också en Elseworlds-historia. Och det finns även en av historierna här handlar om Stargirl och Supergirl som växer upp som släktingar i Ryssland, båda två. Hör och häpna.
Arbetar... Låter ju väldigt mycket som Red Sun, med andra ord.
Precis, de jobbar för den sovjetiska staten och kan ju flyga själva. De börjar som piloter, sen så upptäcker de att de kan flyga själva och blir då förstås ett otroligt vapen för den ryska sidan. Och sen så får de lite problem när de upptäcker att ja, men nu ska de bomba nazister, men oj då, det här är ju inte en nazistbas. Det här är ju bara fejkade nazistflaggor när de kommer närmare. Och så vad har hänt här egentligen? Och, ja, jag kan inte avslöja för mycket.
Hur bra är detta då? För det här är ju... Ursprungligen var ju DC Bombshells var en så här
serieaffischer då, eller?
Ja, det var affischer och sen så
statyetter
och sånt. Men det började
de,
väl
de,
som...
De var så torpopulära så att...
Ja. Ja. Jag tycker att det är jättekul det här. För att undantaget en historia som handlar om Joker Girl, som jag avskyr som karaktär utan att ha läst speciellt mycket om den, men hon är skitdålig här. Och som har någon slags cabaret, alltså det är en slags hyllning till filmen Cabaret, fast det är Joker Girl som driver den här cabaretan istället för Liza Minnelli.
Ja,
typ. Och så är Satana där och är en av attraktionerna, och så visar det sig att Joker Girl är väldigt intresserad av det här okulta, och det är ju också nazisterna, så de slår sina påsar ihop och så använder de sig av Satana för att frammana något ondskefullt väsen, och så halvvägs igenom säger jag så här, men det här har ju Mark Mignola gjort mycket, mycket bättre för liksom, ja, 15 år sedan. Mm-hmm. Och då blir det så här, när man känner att det här är liksom, även om ett derivat av Mignola ändå är ett väldigt gott derivat, så är det här inte det, tyvärr. Det skulle kunna vara det, men det är ju tyvärr inte det.
Ja.
Den lilla serien är inte så bra. Däremot är det väl John Constantine är med där.
Okay.
För han spelar han blir avslöjad som engelsk spion. Mm-hmm. Och blir av Satana förvandlad till en liten kanin. Men sen så tar hon hand om honom. Mm. Sen när kaninen röker cigaretter och drar roliga repliker. Men det är också ett intressant sätt att få in en manlig karaktär, men inte låta honom ta över och bli hjälten. Liksom. Så, och det är liksom temat i hela det här. Att det är kvinnorna som är hjältarna. Liksom. Den här mannen som jag aldrig kommer ihåg namnet på, som är Wonder Womans älskling, av majoren, vad han nu heter, skitsamma, han är inte så intressant. Han är liksom shell-shocked och battle-fatigued och sådana saker, och Wonder Woman tar hand om honom, men han är inte så mycket mer än bara någon slags kontakt i den, en kontaktpunkt till den verkliga världen. Mm. Liksom, sådär.
Mm. Utanför Amazonia.
Precis. Det är också en historia med Harley Quinn och Poison Ivy som var sådär. Men Wonder Woman-serierna är bra. Jag tycker att Stargirl och Supergirl-serierna är riktigt bra. Jag tycker Batwoman-serierna kanske är det bästa.
De såg bäst ut.
Sen är det ju då Amanda Waller som håller på att dra ihop det här teamet för att spöa. Hon tecknas på lite olika sätt beroende på tecknare, vilket är lite intressant. Men, och det här teamet då av bombshells som ska ta hand om, det där bland annat att Barda är med också. En av mina favoritkaraktärer.
Så att
Big Barda är med.
Mm.
Men det är lite kul just det där. Men det här med att, så här, hur ska vi kringgå att många av de här karaktärerna är derivat av sina manliga motsvarigheter. Liksom. Hur gör vi det? Ja, men vi bara förkortar bort. Det finns ingen Kal-El. Det finns bara en Tara. Liksom. Mm. Sådär. Vad var det mer jag ville säga om det här? Jo, just det. Jag vill också säga som jag tycker är lite kul. Margaret Bennett, koppling till den förra serien, ska teckna eller skriva Josie and the Pussycats.
Just
som
det.
Alltså är en Acke-spin som kommer nu i september.
Ja.
Och där det även är Annie Wu som tecknar.
Ja.
Så att cirkeln slut. Ja, jag säga. Jag trodde ju inte för fem öre att det här skulle vara så bra som det ändå var när jag köpte det.
Just.
Så att jag är glatt över det.
Men det är jätteroligt att höra.
Det är ju, som i antologiserier så är det väldigt sällan att allt är bra, men jag tycker ändå att det håller förvånansvärt hög klass faktiskt.
Ja,
och jag är väldigt nyfiken på hur de ska gå vidare med det här för att få ihop de här karaktärerna. Aquaman är med också och gör processen kort med en ubåt och med hjälp av två blåvalar på ett väldigt intressant sätt.
Spännande.
Så att den heter Volume 1 Enlisted och jag vet inte hur bra den har sålt, men jag ser inga konstigheter med att de skulle fortsätta köra vidare på det här.
Ascoolt ju.
Ja. Det lär de göra.
De hade ju kunnat gjort det till en avslutad historia, men det här finns definitivt möjlighet att köra vidare. Så att...
Grymt, jag tror det här skulle bara vara en ploj-grej. Liksom.
Ja. Ja. Och lite plojigt är det ibland, och det är lite sån här blinkningar och sådana saker. Det är inte alls lika vasst skrivet om man jämför med då Mark Wades, liksom, han... Alltså, om man jämför med Archie tidigare liksom, som gör en egen grej av andra karaktärer sådär, så håller det är ju skillnad, men det är fortfarande, jag tycker det är riktigt bra det här.
Mm.
Så jag är inte bara försiktigt positiv till att läsa vidare, utan jag tror att det här kan bli kul.
Ja. Coolt.
Och som sagt, med tanke på ursprunget så är det ju fascinerande att de ändå får till det så pass bra som det blir.
Nice.
Vi vill påminna apropå det här, om att nästa avsnitt är vår Batman Red Sun.
Nej Anton.
Superman Red Sun.
Du tog det redan.
Ja.
Du har redan påmitt det.
Ja, men jag skulle bara säga att ni som då har redan nu har hunnit läst eller ni som har tänkt att ni ska läsa den här serien får gärna skicka in lite frågor och sånt och lite kanske tips eller saker ni skulle vilja att vi utreder lite extra till nästa avsnitt, så ska vi se vad vi hinner få med i vår diskussion kring det här.
Ja.
Mm. Så mejla eller Facebooka eller Twitter eller vad ni gör. Frågor kring då Superman Red Sun av Mark Millar.
Du sa rätt!
Yes. Dave Johnson.
Ja. Dave Johnson. Ja.
Strålande, mycket bra idé Anton.
Yes.
Ja, vi kan väl avrunda dem med en annan antologi som jag har läst, nämligen Cinema Purgatorio av Alan Moore och Kevin O'Neill, som väl är huvudmän för denna, men de har även dragit med sig en väldans massa olika serieskapare. Kieron Gillen, Garth Ennis och Max Brooks är med. Och som titeln antyder så är ju detta en att jämföra med en sorts filmmatiné. En grym sådan. Den inledande serien av Alan Moore, Kevin O'Neill, som är en sorts ramberättelse, den är rent fruktansvärd. Den tar liksom gammeldags harmlösa filmer som Keystone Cops är väl det som ligger närmast, alltså som slapstick, och jag körde genom Moore-filtret, så att det blir inte den här trevliga upplösningen när Keystone Cops dyker upp och ska stoppa bankrånet, utan då börjar bankrånarna skjuta gisslan helt enkelt.
Oj då.
Och sen fortsätter det att bli bara värre ifrån det. Vilket man ju kan ha ett åsikter om. Jag vet inte riktigt vad
är poängen med
nej, vad som var så roligt, det undrar jag lite över. Det är väl att
är det Avatar Press som ger ut det här?
Ja, precis. Say no more.
Redaktören på Avatar Press bara, nej, det är lite för få dödsfall i det.
Ja, precis.
Kan vi få in en sån här riktig
grisig... Kan vi få någon som äter någons levande tarmar?
Ja, eller precis. Liksom. Jo, men det är
en grisig grej.
Det är något åt det hållet faktiskt. Och så blir det nästan lite en äreräddning av Fatty Arbuckle då, som ju som känner till i stumfilmshistoria vet ju att han var enligt vad som har framkommit nu då, offer för en smutskastningskampanj där det ju hävdades att han gjort obeskrivliga saker mot en kvinna. Men det har liksom sentida forskning kommit fram till att det var intressant. Eller det är redan samtida forskning kommit fram till det. Alltså rättegången utföll till hans fördel, men han var redan dömd av pressen. Så att de flesta tror fortfarande att han hade gjort sig skyldig till att våldta en kvinna med en kolaflaska var det väl, tror jag. Fruktansvärt.
TMI.
Ja. Men i alla fall, så Fattig får vara med här och håller inte på med sånt. Utan, men han är liksom en av huvudpersonerna i den här onda stumfilmen då, som Alan Moore och Kevin och Neil har tecknat ihop. Ja. Sen så har vi en så här riktig kompott i övrigt då. Kieron Gillens serie är en sorts igen då, man tar någonting harmlöst och gulligt och gör någonting såhär våldsamt och vuxet av det. Den här gången är det Pokémon. Där det är någon sorts postapokalyptisk värld där folk håller på och samlar på demoner. Och man snor demoner från varann genom att
besegra
dem i strid. Ja. Och jag menar, de där fighterna ser ju gulliga ut i Pokémon, men det är ju ganska hemskt ändå. Och liksom, som en sorts jävla tuppfäktning med gulliga djur som ska spöa varann. Mm. Här så ser det så fult ut som det verkligen är. Mm. Ja,
ja, Pokémon behöver verkligen tas ner av Peg.
Ja, precis. Verkligen.
Wow.
Ja.
Så, men vad är tonen i de här? Alltså, är det roligt eller får du bara ont i magen? Eller?
Nah, alltså, den första fick man ju definitivt bara ont i magen. Alltså, Alan Moores och Kevin O'Neill ser den. Den känns lite så här smutsig.
Ja.
Men är det så att de har liksom så samlat alla serietecknare som hatar serier numera och bara får dem go bananas liksom? Eller vad är det liksom? Är det, jag bara, när du börjar läsa upp Kieran Gillen, eller, men
han har ju gjort Uber med mera liksom.
Ja, men och Garth Ennis och Max Brooks liksom.
Garth gör en serie som är faktiskt, det är väl den som jag blir mest förvånad av, men den går in på den här nu väldigt så populära genren, ni vet, där eller ja, den har väl varit populär ett tag, men den har ju verkligen en guldålder nu. Jag tänker så här, Squirrel Girl och Patsy Walker, Hellcat, och ni vet, som alla unga fans tycker det är så jävla fint när ja, det är verkligen taking stuff down a peg, där liksom superhjältar säger, åh fan vad tokigt det vore, tänk om Spider-Man var tvungen att stå och laga pizza. Vad kul.
Ja, eller Anders är inte ett stort fan. Nej, vi här.
Nej. Så här, nej precis. Och Loki, han är ju så jävla gullig. Och så vidare. Ja, men allt det där. Garth jag ska ta en till. Ja, men tänk om Squirrel Girl kunde spöa Galactus. Fan vad roligt.
Hon gör det.
Ja,
hon gör det.
Ja, i alla fall. här så får man en sån vardags krasch med skräckkultur, alltså när en tjej som jobbar som ambulanschaufför eller ambulanspersonal upptäcker att alla de här filmmonstren finns på riktigt, så att det första, det är så här rätt korta historier, för de klämmer in liksom fyra i ett nummer.
Ja.
På ett av ens första uppdrag så är det ett brännskade offer som hon och hennes kollega räddar. Det visar sig att det är en vampyr som gör det här för att få uppmärksamhet. Han liksom kliver ut i solljuset för att han är så jävla korkad. Aha, eller vill få såhär, åh, det är jävla synd om mig. Alltså. Inte Sob Sister. Mer kanske än att han behöver fysisk omvårdnad. Ja. Ja, så det är lite sån såhär, vardagsrealism krockar med skräck. Sen går hon hem och försöker gulla med sin katt som bara skiter i henne och sätter oss ner och tar en öl, så bara, vad i helvete, var det där en vampyr?
Vad är poängen?
Ja, precis. Sen så fortsätter det så här, på liksom försättsbladet så står så här, hon har står en sån här mogwai med så här solparasoll och rycker henne i byxbenet, och sen har Creature from the Black Lagoon har fått något eksem och sen och de varor som var så här, loppor och så här.
Så, ja, okay. Men det känns som att det är roligare att berätta om de här serierna än att faktiskt läsa dem.
Jo,
eller?
Både och. Så vet, det är ju det som man inte har sparat på krutet med, det är ju just tecknandet.
Ja, okay.
Alltså manusen är ju rätt, det är ju så här. Det känns väl precis som ni säger, det är ett gäng så här paja idéer som folk bara, men fan, tänk hur jävla knäppt det vore om
ja,
sådär. Och, men sen så är det ju verkligen skitsnyggt tecknat liksom. Och snyggt presenterat. Det är en jättefin albumtjock antologi liksom.
Ja.
Men sen som sagt, tonen är ju lite si och så. Det är ju, jag förstår varför vissa, som vi har konstaterat, som Jeff Lemire, absolut inte vill läsa. Nej. Avatar Press och du gissar ju direkt när jag hörde om hur sjukt det var att
jag tog det nog mest på vilka som var med.
Ja, jo, precis. Alan Moore gör bara grejer för Avatar nu, för han får göra precis vad han vill.
Ja.
Men sen har vi den sista serien där som jag ju
Max Brooks.
Ja, som jag hade svårt att komma ihåg faktiskt, men det är ju för den var ju mer så strömlinjeformad kan man säga. Men den är ju ganska rakt upp och ner än den pseudohistorisk fiktion från inbördeskriget med en skräcktwist som inte har kommit riktigt än.
Ja, okej.
Är det väl i första numret liksom. Men han har liksom gjort hemläxan och det är tydligt att det är så här verkliga figurer som dyker upp och såna grejer. Med verkliga slag, fast sen så har han gjort någonting annat eget med det.
Ja.
Men ja, om det här låter bra, det är bara att hoppa på, för som jag väl har konstaterat tidigare tror jag, så kommer det bli ett jävla show volym vänta på det här, för de ska inte släppa några samlingar förrän 2019 tror jag sagt.
Och här det var länge.
Nej. Ja. Utan de kommer att köra antologi. Liksom det är lovet och livet som gäller. Ja. Som vanligt är mellan mål får man nästan säga. Ja. Ja. Så ja, men Cinema Purgatorio, det, ja, jag kan inte helhjärtat rekommendera den, för det är som sagt det är en, ja, lite jag,
men det känns lite ja. Som bara generellt som att de här alla de här som du har nämnt nu ja. Är såna som där man liksom får man, de kan göra jättebra grejer ja. Men man måste nästan ha man måste liksom ha lite koll. Man kan inte bara köpa allt de ger nej. Ut rakt av liksom, för att de ja men precis liksom allihopa tycker jag. Och, alltså, så här, höga höjder men låga liksom dalar också så där.
Ja,
och blir en antologitidning så kanske inte det gör så mycket om det är någon miss för nej, att nej. Det är kul med de hitsen man får liksom.
Ja, jo, men jag kommer definitivt alltså, ge ja, åtminstone tre nummer till blir väl då som jag står uppskriven för. Så jag får väl se hur det här utvecklar sig. Liksom. Men jag tycker inte att det är den som är svagast då, det är väl den där adult Pokémon-grejen som jag kanske tycker bara, vad fan. Men, ja. Men i övrigt, det finns potential för de här grejerna. Men det som jag bävar mest inför annars är väl vad Alan Moore och Kevin O'Neill ska ge sig på att skända härnäst då.
Benny Hill.
Ja, precis. Det måste bli Benny, måste bli Benny Hill.
Ja, men det är väl...
Ja,
tack så mycket för att ni har lyssnat, säger jag. Snabb påminnelse igen om Superman Red Sun.
Oh, yes. Du gjorde det igen. Ja. Vilken mail det sa vi?
Hogavserier@gmail.com kan man maila.
Ja.
Om man vill. Mm. Men det går bra som sagt Twitter och Facebooka och allt möjligt sådär till oss om det är så. Vill också nämna bara så här, nu är det med lite marginal, men vi kommer förhoppningsvis delta i världens längsta bokbord den 21 augusti var det.
Precis, det stämmer.
Så vill man komma förbi och köpa lite serier och stötta oss på det sättet så får man jättegärna göra det. Någonstans på Drottninggatan kommer vi stå.
Ja, precis.
Och det kommer finnas andra serieställen närvarande också.
Serieteket är ju som håller i borden. Precis. Och kommer sälja jättebilliga grejer från rensningshögarna, men vi köper ju så mycket bra grejer på Serieteket så att det är ju inte kattskit direkt.
Nej, det är jobbigaste med att vara på bokbordet.
Det är tyngre att gå hem än att gå dit.
Ja, men det kan vara så att försöka konkurrera med Seriotekets utgallrade böcker som är ofta är jättebra skick och har bara en liten klisterlapp på sig liksom, och kostar 5 spänn. Ja. Det är bara fuck.
Ja. Jo.
Men de grejerna ryker ju fort. Det gäller ju komma i tid. Säger jag också. För att fynda.
Ja.
Skynda, fynda.
Ja, precis. Alltså 21 augusti är det. Söndagen. Vi vet inte exakt tider och exakt var vi är. Men nej, det kan vi förmedla senare om när vi får reda på det.
Ja, visst.
Och vilka fler sommarläsningstitlar hade vi i pipelinen? Kan vi påminna om också?
Ja, Maus.
Maus och sen...
Blå är den varmaste färgen.
Precis. Och sen så ska vi
köra färgtema. Röd och blå.
Ja. Och Maus.
Grå.
Ja, grå är precis. Mm. Så får vi se vad vi hittar med för något. Vi ska hitta några till, men det har vi inte riktigt bestämt än. Så det kommer ni få reda på. Med god marginal.
Yes.
Ja.
Så då säger vi som vanligt.
Läs.
Mer.
Serier.
Knappt. Ja. Får du in.
Vänta. Filippin.